Det är måndagen den 19 september. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är hur kreativ förstörelse format Sverige. Med mig för att diskutera detta har jag Jan Jörnmark, författare, föreläsare och docent i ekonomisk historia, som är aktuell med fotoboken och industrihistoriken Övergivna platser, finalen. Välkommen Jan.
Tack.
Du har besökt nedlagda gruvor och pappersbruk, raserade fastighetsimperier, dammiga arkiv och fuktfläckade flotta kontor. Monument över platser som tiden och människorna har sprungit ifrån. Hur uppstår ett sånt intresse?
Intresset uppstod ju ganska självklart egentligen. Jag utbildade mig till ekonom och sen doktorerade det här lite udda ämnet ekonomisk historia. Därför jag tyckte att det gav en annan empiri än nationalekonomi gjorde. Jag hade ju växt upp med kriserna i Värmland på 60- och 70-tal och jag tyckte att det gav mig en möjlighet att förstå det jag hade hört om under hela min uppväxt egentligen. Sen skrev jag en avhandling om stålindustrins omstrukturering i EU under 1970- och 80-talet. Jag fortsatte med att skriva en bok som jag blev docent på som handlade om svensk samhällsplanering på stadsplanering på 1950, 60, 70-talet. Så att det där intresse för förändring då, och då förändring ligger ju självklart också att då försvinner någonting annat. Det kom, för mig var det ungefär som att andra är intresserade av motorerna när de är 5, 6 eller 7 år. Jag har alltid varit intresserad av samhällsförändring. Sen upptäcker jag i slutet på 90-talet att det hade börjat finnas amerikanska sajter som Fabulous Ruins of Detroit och allt vad de hette. De fotograferar samtidsruiner, övergivna skyskrapor och järnvägsstationer och General Motors fabriker och allt vad det var i Detroit. Jag började titta på det där jättemycket för jag tänkte att det här är ju the real deal. De här killarna och tjejerna, det var nästan mest killar egentligen, de gör det jag har skrivit om hela mitt liv på riktigt. Sen bars jag inte bättre än att jag upptäckte att det fanns sånt i Sverige också. Jag hade ett gammalt fotointresse och då kunde jag ju ge mig ut och dokumentera det jag hade skrivit om på riktigt. Så det kom otroligt nog naturligt alltihop.
Ja, det är en bok som också bär en hel del lärdomar om Sveriges industriella och ekonomiska historia. Det är ju svårt att illustrera foton, de rekommenderar jag verkligen att man tittar på, men de är svåra att ta upp här. Men kan du i stora drag beskriva den förändring som du dokumenterar? Kan den sammanfattas?
Jo, det kan den väl. Det är två delar i den här boken. Den första delen är 50, 60, 70-talet kanske man kan säga. Den perioden när Sverige går in i den här långa efterkrigsuppsvinget och redan i mitten av 60-talet så är det här ifrågasatt på många ställen. Konkurrensen ökar och det ser man ju uppe i Bergslagsbygden och i Fagersta och alla andra möjliga ställen som jag har besökt. Uddeholm, den delen kommer med väldigt bra i boken. Och sen på 70-talet här så inleds omstruktureringen, det blir en helt annan kapitalmarknad. Det blir möjligheter att bryta upp de där gamla basindustrierna. Och då går man in i det som blir del två av boken egentligen som är 80- och 90-tal. Med den vanvettiga penningdansen under 80-talet, devalveringscykeln. Och sen 90-talet med digitaliseringen och den helt nya kapitalmarknaden och internationaliseringen av näringslivet. På ett sätt som jag inte hade förutsett när jag började skriva det här. För boken var väldigt mycket ett labor of love som gasar själv efterhand. Så jag blev förvånad själv när jag var klar hur alla de där delarna kom med. Det ibland blir nog saker bäst när man inte planerar dem. Men de kommer med det hela vägen.
Ja, onekligen. Det gäller både böcker och samhällen.
Mm. Ja, det är så. Det är verkligen så.
Ja. Många, inte minst bland samhällsvetare och intellektuella, har på senare år blickat tillbaka till efterkrigstiden och ser den som ett exempel på när Sverige eller andra länder var som mest framgångsrika. Och Sverige erövrade världen med rekordåren som det då kallas. Men du menar att produktionen ofta inte motsvarade bilden av världens modernaste land?
Alltså för att se det här 50-talet när då Sverige är världens medelpunkt och som har blivit så oerhört omtalat efterhand. Alltså man får göra jämförelsen som jag har gjort ofta med London OS 1948. När Sverige var den näst mest framgångsrika nationen efter USA. De fick extra bagageutrymme för att ta sig hem alla guldmedaljer. Men det var ju egentligen inte så märkligt. Därför att Tyskland fick inte vara med. Japan fick inte vara med. Ryssarna och Sovjet hade bestämt sig för att de skulle inte vara med. Och de andra europeiska länderna, deras ungdomar hade dött 5 år tidigare på slagfälterna. Och då blir det ju relativt enkelt att vinna alla gulderna i 3 steg och höjdhopp och allt vad det är. Det blir lite grann splendid isolation och det var ju det som 50-talet var. Vi hade bedrivit en upprustning under kriget. Det hade gjort att vår tunga industri var välutvecklad sent 40-tal. Och i motsats till vad alla andra trodde så får du en efterkrigskonjunktur som är råstark. Ingen trodde ju detta. Och då ligger Sverige så otroligt rätt. Men det är bara att vänta på att resten av världen kommer dit. Och det går väldigt fort.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, du har några exempel. Du börjar i en gruva som förmodligen bara kan tas i bruk om det råder extrem högkonjunktur. Den blir lite grann illustrerande av att liksom det är som bäst före fallet.
Strossa, ja. Strossa är ju en oerhörd historia. Alltså, där man, ja, det är en av de största industriinvesteringarna 1959-60. Och det är Grängesbergsbolaget som investerar i en gruva som, ja, det är bara ifrån en extrem avspärrning som du kan ta sådana beslut. Alltså. Och det visar sig ju i princip omedelbart att den här malmen är alldeles för lågvärdig. Det finns tekniska problem med de stålprocesser som ska vara genuint svenska som man ska använda i Oxelösund. Det är bara bekymmer och besvär och elände och egentligen från första dagen. Och det där är väl en av svensk industris mest hybrisartade investeringar. Det handlar om miljarder i dagens penningvärde och det handlar inte om många dagar utav lönsamhet. Och det är väl det som jag daterar den svenska efterkrigshybrisens absoluta topppunkt. Det är med besluten att investera i Stråsa.
Ekonomen Josef Schumpeter som du hänvisar till har ju myntat termen kreativ förstörelse för kapitalismens generella process. Hur mycket av det kreativa går det att se när du vandrar bland förstörelsen?
Ja, det är olika på olika ställen. Om du rör dig till exempel ute på Agas område på Lidingö där Aga försvann helt och hållet men där du idag har ett av Sveriges mest attraktiva bostadsområden och för en del även kontorsområden, då är det väl lätt att se den här kreativa delen. När du kommer till Stråsa så är det kanske inte fullt så enkelt, men å andra sidan även där stod ju tomt jättelänge. Vi gjorde att det blev en fantastisk tidsficka med all utrustning från 1960-61 stående kvar. Men det var ju så, det var efter att jag faktiskt började arbeta med att lägga upp saker på nät runt sånt här 2006. Det var en kille som hörde av sig till mig. Han var aktiv ledande i den här svenska live-scenen. Där de ju då har såna här äventyr som de skapar med zombisar och kärnvapenkrig och allt möjligt. Och han insåg att det där Stråsa var ju det perfekta stället för att ha live-scen. Och när du kommer upp idag till Stråsa, det är ju stort centrum av den typen där du kan ha är alla möjliga äventyrsporter alltså. Så att saker blir ofta någonting annat och det är ju det man måste sträva efter. Däremot att det skulle bli som det var förr, att du skulle öppna den här gruvan igen och att glada gruvarbetare från 1961 skulle marschera in med sina sabar och alltihopa, det kommer aldrig att hända. Jag har väl bara i mina böcker ganska konsekvent med det där. att de har inte varit speciellt, eller inte alls nostalgiska egentligen. Det jag tänker att nostalgi, önskan att gå tillbaka till det som var 1961, det är ganska destruktivt. Därför att det enda du kommer att känna då är sorg.
Ja, men är det inte ändå vemodigt och sorgligt att så konkret uppmärksamma platser som en gång sjudit av liv och aktivitet och som nu står övergivna och förfaller?
Jag brukar säga att hade jag varit en riktig nostalgiker så hade jag ju aldrig klarat av att göra det här. Därför att då hade jag ju vandrat gråtande genom hela västvärlden. Jag har varit i Europa och Amerika. Och jag tänker på det jag gör som att av någon anledning så har jag väl något känslomässigt fel då, som gör att jag kan iaktta det här och tycka det är intressant. Jag har gjort jämförelse med att om en kirurg skulle bli gråtfärdig varje gång han såg en cancer som han måste ta bort, så skulle han inte kunna arbeta. Och i det här yrket som jag var den gången till, jag blir analytisk ekonom, möjlighet att se då de processerna, det har ju varit en förmån. Sen är det klart att jag kan känna när jag kommer upp till Bergslagen, som jag gjorde när jag arbetade med en serie som gick i Dagens Industri här i somras. Det är klart att när jag ser det där och jag kan se något som nästan liknar hopplöshet, och det ska inte behöva vara hopplöshet, man måste kunna gå vidare, att jag kan känna mig ledsen, genuint ledsen. Men det du får göra då, det är ju någon form av, tänker jag, kan låta pretentiöst, då får du ta någon form av samhällsansvar, eller ja, då får du skriva vad det är och så får du försöka att ge en väg framåt också. Men att gå runt där och gråta i Hällefors och Filipstad kommer ju ingen bli gladare av att jag gör.
Nej, möjligen kulturskribenter, men det finns så många andra som gör det. Vid ett tillfälle är du snarare glad över att förstörelsen dragit fram och att fukten fläckar tidigare ståtligt företagskontor på det som var Aga på Lidingö. Vadan denna entusiasm?
Ja, någonstans är det ju alltid värmlänning, va? och då hade ju, det finns ju med ett annat kapitel, och det får ju vara evigt tacksam till Björn Hillberg att han gav mig möjligheten att gå in i Uddeholms gamla huvudkontor. Jo, Aga är ju klassiskt då, därför att Värmlands stora kronjuvel, Uddeholmsbolaget, som jag fick lära mig när jag gick i högstadiet och gymnasiet, att det här kunde aldrig gå under, för det var Värmlands alla skogar och all kraft, och ja, det var allting som fanns i landskapet.
Ja, man hade samlat allt på ett ställe och borde ju ha kontroll över processen då.
Ja, hade man inte riktigt. Framförallt var det stålverksdelen som gick utomordentligt dåligt. Och det gjorde ju att företaget blev värderat till träsknivå på börsen. Och då säger legenden, som ska vara sann, att Anders Wall och tre av hans affärskompanjoner, de skulle ta ett privatplan över till New York. Och för att förströ tiden här så skulle allihopa läsa balansräkningar, och sen skulle de ge varandra varsin lapp när de kom fram. Vad var det mest undervärderade företaget? När de kom fram så att alla skriver Uddeholm. Och sen var det bara att starta. De köpte upp ett gammalt oljebolag i Piteå, tror jag det var, som heter Tresor. Och det här Tresor blev skadet då, som man använde för att köpa Uddeholms aktier. Och när det här var en process 85 som mötte en del motstånd i näringsliv, så kom Aga in också. Och det blev till slut Aga som fick stå för hela övertaget av Uddeholm. Och där Agas mycket skickliga företagsledning, för det var skickligt det hela, det är ingenting att säga om det. Och Uddeholms delar kom ju att leva vidare sen under andra ägare. Men det blev ju Agas företagsledning, Aga, som kom och splittrade upp företaget. Skicka iväg det till österrikiska ägare och allt möjligt sånt. Och Aga använde det där för att investera i en framgångsrik gasverksamhet, absolut. Men sen så möter ju Aga samma öde här. Det är Linde som kommer in och det är dags för Aga att globaliseras på allvar. Och ja, jag kommer upp i styrelserummet. Förfallet. Jag rasar ner böcker och väggar. Och man hade någon lustig prydnadsgrej där, som anderna skulle jag tro. Där hade lamadjurna ramlat omkull. Det var som att en jordbävning hade träffat alltihopa. Och det är klart, som värmlänning kan du känna att ja, men nu slog globaliseringen till här också. Nu fick de sitt straff.
Det känns ju lite grann som att jubla över att zombies åt upp grannfamiljen först. Ja, men det är ändå en kreativ process du beskriver, att... Vad är fördelen för oss i den här utvecklingen?
Ja, den fördel som för Uddeholm var ju definitivt att de som kom in och investerade i Hagfors och Munkfors, de gjorde ett väldigt bra arbete. Stålverksamheterna där, det är färre anställda, men de är i bra skick, och pappersverksamheten nere i Skoghall, samma sak där, va. Så att det blev ju, de delarna som splittrades upp blev ju livskraftiga enheter. Och samma är det väl vagast delar i Linde, att det blev kvar livskraftiga enheter, och det är ju det som du i den här processen utav globalisering, allt större stordriftsfördelar och så vidare, det är ju det som, ja, om du inte gör det så finns det ju inte kvar då. Och hade Uddeholm drivits av den gamla ledningen där faktureringen var slumpmässig mellan de olika delarna, och alltså det fanns ingen framtid i detta. Någon var tvungen, samma som i avsnittet jag skriver om Fagersta, där Jan Stenbeck är den som gör samma sak. Det där var helt nödvändigt. Saker och ting drevs på slentrian därför att det hade gått bra på 1940- och 50-talet. Sen kom japansk stålproduktion och så vidare 1960-70-tal, och det gick inte att vara kvar i de delarna. Svensk industri var tvungen att hitta sina specialiseringar, sina nischer. Och även om vi nu får en återindustrialisering på många sätt, så är det ju som sagt, den kan inte vara slumpmässig. Den handlar ju om att identifiera de nischer även nu som vi är duktiga på.
Mm. Numera är ju industripolitik på modet igen. Kan du gå in lite på vilka effekter det har haft när man exempelvis försökt utveckla eftersatta regioner eller hålla kapital kvar i företagen? Vad fick det för effekter?
Det är väldigt sällan du kan peka på att det är fantastiskt bra effekter, och om det har bra effekter. I min avhandling till exempel så skrev jag om den italienska omstruktureringen på 1950-60-talet, det italienska med miraklet, för det var verkligen ett mirakel, det var statligt lett, absolut. Men när du då är framgångsrik så fortsätter du för länge, och det gör du väl ofta i vanliga företag också. Problemet är att om du har en aktör som är dominerande, det vill säga som Italien, det är staten, så fortsätter den enda aktören för länge. Jag tror visst att staten kan vara framgångsrik temporärt i en satsning, absolut, och att statliga pengar vid vissa tillfällen kan vara som riskkapital, få igång en verksamhet. Men du måste kunna avbryta verksamheter också, förändra verksamheter, och då är det alltid svårt för en dominerande ägare, och det är framförallt det som jag kan vara kritisk då, mot statliga satsningar. Det är samma med den svenska bostadspolitiken som länge var så extremt statligt dominerad med statliga lån och så vidare. Och där du alldeles för länge på 1970-talet och sen början på 1990-talet fortsätter på samma sätt.
Ja, du har några extra exempel med hur man försöker bedriva, hur vi drev bilfabriker genom att bygga fabriker där politiken tyckte att det behövdes. Volvo i Göteborg var väl ett sånt exempel.
Ja, Volvo i Kalmar och Uddevalla är ju klassiska sådana varianter, ja. Och Saab i Malmö, det är fantastiskt nog så fick jag ju med det också i boken, som jag sa. Det var aldrig meningen att den skulle bli så heltäckande. På något märkligt sätt så täckte man in de här delarna. Volvo och Saab, satsningarna i Kalmar, Uddevalla och Malmö är ju precis det. De är ironiska också. Volvo bygger 1960-64 det som då var kanske Västeuropas allra mest effektiva bilfabrik i Torslanda. Då du kan producera 200 000 bilar nästan per år, va? Vilket är den idealiska amerikanska storleken som Volvo tar över. Sen går det fram till 1971-72 och då bygger man en mycket, mycket mindre fabrik i Kalmar. Det vill säga att man kör utvecklingen baklänges. Och varför då? Jo, därför att då finns det statliga investeringsfonder och allt möjligt sånt. Det finns regionalpolitik. Man har problem borta i Kalmar med att det är grasriket och alltihopa det där som är på väg. Så man stöttar in Volvo där i Kalmar. Och sen fortsätter det där på 80-talet. Det finns statliga investeringsfonder, kallas det för. Det innebär att företag måste avsätta halva vinsten för att få den skattefri till investeringsfonder. Och så sker jättelika frisläpp ifrån dem där. Och det är då när Volvo bygger i Uddevalla och Saab bygger i Malmö. Och det ska ju då ersätta varven. Och då är det kört. Det fantastiska med de där fabrikerna i Malmö fick jag ju fotografier precis innan det revs. Det är ju att de är igång. Det handlar om månader, 12-18 månader. Det handlar om produktivitet. I Japan byggde de då bilar på 18 timmar, mantimmar. I Saab hade till en produktion på, det tog mer än 100 timmar att bygga en bil. Jag menar, det är bara en tidsfråga innan du någonstans slutar att devalvera, vilket var det enda som räddade det här, innan du slutar att skjuta till pengar. Sen är det färdigt. Och det är den stora svenska industrikrisen då, tidigt 90-tal, som har, jag skriver i boken att det är en kombination av alla tänkbara dåliga styrsystem som man kan hitta i världen. Sverige har lyckats kombinera ihop allihop.
Ja, mycket av den förstörelse du dokumenterar handlar också om hybris och felbeslut. Går att ge några tydliga exempel på det? Det är inte bara politik, utan det är också företagsledare som blir övertygade om sin egen förträfflighet.
Nej, jag tycker att det väldigt mycket handlar om företagsledare. Alltså det är helt fel att lägga all skuld på politiken. Det är ju företagsledare som tar de här besluten på Volvo. P.G. Gyllenhammar är ju den mannen som ligger bakom de här, först med Kalmar och sen med... Och varför gör man det? Ja, man bestämmer sig där i Volvos fall för att det är med bilar. Man ska satsa på alla möjliga andra typer av verksamheter. Och statliga pengar är viktigare än det som genereras i företaget. Det som genereras i företaget, vad gör man där? Jo, man köper upp en Ramlösa och sillfabriker och allt möjligt sånt. Volvo på 1980-talet är ju ett remarkabelt exempel på detta. Och det kan man inte skylla på staten. Någon bestämmer sig för att genomföra de här satsningarna. Och samma ju med Saab. Att du hade inte behövt göra det här. Du hade andra möjligheter. Saab fanns möjligheten att arbeta med Mazda, var det väl, för att få en effektivare produktionsstruktur. Vilket man valde att inte göra, därför att vi kan inte arbeta med japaner. Ja, det var ju rationellt. Vi bygger en fabrik i Malmö istället som har en produktivitet som är en femtedel av den japanska. Kanonbra. Nej, så du kan inte lägga skulden på ett håll.
Det handlar mycket om förstörelse, men du skildrar också den omvända processen. Bland annat en föga uppmärksammad revolution från 1968 som börjar med en snygg kvinna som besöker Patent- och registreringsverket.
Ja, det var en kul historia, Birgitta Forsgren. Jag skrev den här delen som handlade, det är också ett jättebra exempel på hur att jag skrev den här boken på ett väldigt öppet sätt. Alltihopa började egentligen med att en kulturredaktör på Göteborgsposten bad mig att skriva om Palmemordet. Det var så hela boken började. Victoria Greve hade koll på, det var då sån här Skandiamannen dök upp. Alltså, då hade hon koll på att jag hade bilder från det tomma Skandiahuset då. Så ville Victoria ha någon annorlunda vinkel på... Så då skrev jag en artikel om jag vindlade runt i det tomma Skandiahuset och fantiserade om hur Stig Engström kunde ha gått runt där. Och när jag hade gjort det så insåg jag att jag har ju de här gamla bilderna. För att det var hela tiden så här, för att när ringde någon från plats och så sa de att nu står hela P. Gyllenhammars gamla huvudkontor tomt 2017. Så åkte jag naturligtvis dit och så tog jag bilderna och så tänkte jag att jag kommer ju få användning för det här någon gång, gud vet hur. Men då efter att jag gjort det i GP så insåg jag att jag har ju bilder och så sa jag till PM Nilsson, eftersom jag brukar skriva mellandagsserier i Dagens Industri, att det kan ju variera det här med bostadspolitik och regionalpolitik. Så jag har fyra artiklar med övergivna platser. Vi körde upp PG:s huvudkontor, Bert Karlssons köpstad. Det var några riktiga pärlor jag fick med. Alltså. Och då hörde de av sig från Smedjan och ville ha 8 artiklar till eller något liknande. Och till slut så hade man ju skrivit en halvbok och det var ju bara att fortsätta. Och den där med Birgitta och den här tjusiga kvinnan, den kom ju då när man hade bestämt sig. Och då satt jag i den processen att jag måste få med någonting här med skalbolag och den moderna kapitalmarknaden. Och så hade jag en tanke om Eslöv som visade sig vara helt och skogen fel. Men den valde istället att ta ner mig till Halmstad. En fantastisk affär där när man splittrade upp Nissa Ströms Bruk och Kraft och en grupp av unga kapitalmän tjänade 100 miljoner i dagens penningvärde. Och då det som hade betydelse där, det var att en av de här heter Forsgren, Olof Forsgren, han och hans fru Birgitta, de var civilekonom båda två, de hade skrivit en bok 1967-68 som heter Vem äger vad i svensk näringsliv? En makalös tegelsten. De hade varit i Amerika och så hade de insett hur viktigt det var att veta om du skulle placera pengar, hur ägandet såg ut. Och jag skrev det där om vem äger vad och den här affären. Fast jag tog inte med Birgitta där. För jag insåg när jag skrev det hela att det hade inte gått så bra för Olof. Och jag tänkte att jag ska inte plåga någon. Men när jag skriver det här så, om Nissa Ström, så är det ju någon, det är väl du då, som skriver en kort grej i Svenska Dagbladet om att det här finns. Och detta ser ju det här Birgitta. Och hon har rasat till mig. Och det är ju fantastiskt roligt. Och jag träffar henne sen i en magnifik lägenhet på Karlaplan. Det hade gått jättebra för henne, kan man säga. I motsats till för Olof. Och då fick jag hela den här historien om hur hon hade skrivit, vem äger vad och bakgrunden till dem, hur hon var i Amerika och intresset för ägandet. Och för att få ihop det där, det var ju långt innan det här med digitalisering. Utan det var ju då här springande på patent- och registreringsverket. Och det är bara att tänka på dem, vad de kan ha tänkt där på PRV när jättesnygga unga kvinnor springer upp och ner på stegar och måste ha det. Sen kommer Vem väger vad ut hösten 1968. Otroligt nog blir detta en bestseller. Och det är ju naturligtvis landets mäklarkontor och banker. Och det är lite ironiskt också. Det blir ju också en del av boken. Att det är året 1968, revolutionsåret. Så det här, två av landets absoluta bästsäljare. Vem äger vad i svensk näringsliv? Och Sara Lidmans gruva. Båda de här böckerna får sedan 1968-69 en jättebetydelse, rent praktiskt. Så det var väldigt roligt att skriva det här. Va? Man kom in i historierna, man såg sammanhangen. Ja, det var nog kanske den roligaste bok jag skriver här.
Ja, det är kul att få bidra på ett litet hörn. Det är ju en heder till Svenska Dagbladets puffande för läsvärda artiklar där du ofta förekommer.
Du kan tänka dig, min förvåning då, när det här mejlet dyker upp från Birgitta. Jag var också med på ett hörn. Jo, men det är klart jag vet att du var med, men sen så... Man blir verkligen häpen.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
Ja, när vi ändå befinner oss i Stockholm, det vi inte tänker på så ofta är att Stockholm gick från förfall under efterkrigstiden och utflyttning till att börja hämta sig efter 1970-talet, en process som du är inne på. Hur kommer det sig?
Ja, det blev ju själva inledningen av boken. Och när jag skrev det avsnittet så då var det verkligen att nu tänkte jag, nu är det... Och det tänkte att det var den perfekta inledningen där, 1970. Och det jag tänkte på när jag skriver det avsnitt som handlar om hur bruksarbetarna går runt i, som jag tänkte på, Hällefors med sina nya brunt mexiteger, Volvo-bilar och allting är fantastiskt där uppe i Hällefors och Filipstad. Och nere i Stockholm då, där är det, jag menar, det är så eländigt så det någonsin har kunnat ha varit. Man har rivit halva stan. Och det är så pass dålig konjunktur så man kan inte bygga där heller, utan man har Riksgropen som ligger som en sophög mitt i stan i 10 år. Där Harald, där han Aronsson sa, KSO, att man kunde göra en pulkaback av alltihopa. Stockholm befinner sig och där ute på Östermalm.
Utförsbacken.
Ja, där de här fashionabla fastigheterna på Skeppargatan hyser bordeller och bastuklubbar och de går för absolut ingenting. Alltså det är en sån, 50 år senare, allting är totalt förändrat. Du kan köpa halva innerstan i Hällefors eller Filipstad för 3 paradlägenheter på Östermalm. Det är tveklöst den största svenska samtidsförändringen. Och knyter man an till valet som var här nu då för en vecka sedan, så kan vi se den, precis den klyvningen där den delen av Sverige, den som uppenbart var den som drog fram Sverigedemokraterna och till den majoriteten som blev, medan man i Stockholm röstar på ett helt annat sätt. Det är en klyvning, en demografisk förändring som jag tyckte att var den perfekta stället att börja boken, helt enkelt.
Behöver de varandra? Alltså, beror Stockholms växt på att industrin kraschade, eller är det två processer som hade kunnat pågå samtidigt?
Det hänger ju samman, och jag tycker jag skriver om det i boken också. Den här moderna kapitalmarknaden kommer, och den centreras i Stockholm på ett helt naturligt sätt. Och den kapitalmarknaden, jag menar, de här affärerna som pågår i Bergslagen och omstruktureringen, det är från Stockholm som allt det här kommer. Så förutsätter, de är ju beroende av varann. Och det är klart att det är ett problem för Sverige. Om Bergslagen och bruksbygden, vilket har varit en olycklig tendens de sista 20 åren, blir, för det blir den inte i verkligheten, men den har en tendens att betraktas som överflödig, så är det inte. Och det är, skulle jag säga, 20-talet och 30-talet ett av de stora projekterna. Ja, vi behöver göra utanförskapsområdena i städerna bättre. Men vi behöver sannoliken hitta en väg framåt för den gamla bruksbygden också. Och det där kan jag ångra, jag borde ha skrivit lite mer om det i boken. Men jag såg betydelsen av det verkligen under försommaren här, när jag var uppe i Bergslagen under en ganska lång tid och skrev en lång serie om det också.
Ja, vad skulle kunna vara en väg framåt?
Ja, det jag tyckte mig se när jag var i Filipstad och Hällefors och andra delar i maj, juni här, det är ju alltså att det har tillstött faktorer nu på slutet, framförallt den här sociala dumpningen och de här lägenheterna som byggdes på 60-70-talet som är överflödiga. De är nu så förfallna som man river på olika håll och kanter. Det som slog mig, det var, det har varit mycket Tyskland och förut det som har pågått i Tyskland de sista 20 åren också. Det är ju att när DDR föll ihop så startade Förbundsrepubliken något de kallar för Stadtumbau Ost. Det vill säga en systematisk omstrukturering om de gamla östtyska städerna som hade förlorat miljoner i befolkning. Och man kan ha synpunkter på det. Men det har varit relativt lyckat trots allt. Och det har gjort att de städerna inte har det här Hojersvärd och allt vad de heter, sönderslagna intryck som du idag får i mycket av de svenska bruksbygderna. Och det har också gjort att de gamla östtyska staderna har inte fått som affärsidé, vilket tyvärr många av de här kommunerna fick i Bergslagen, affärsidén att man låter de tomma lägenheterna ta emot migranter år efter år. Och sen så visar det sig att det här är en mycket illa lyckad idé, därför att det kommer att påverka ditt skolsystem negativt, det kommer att påverka dina sociala kostnader negativt, det kommer att skapa naturligtvis motsättningar mellan etniska svenskar och migranter och så vidare. Och det där har man undvikit betydligt mer i Förbundsrepubliken genom Stadtumbau Ost. Jag tänker att det är någonting sånt vi behöver. Då kan du göra de här orterna mer attraktiva också. Och då kan du jag har kamrater som är industrialister som har fabriker i Torsby, Årjäng och liknande, och de pratar om hur väl de fungerar. Inte minst därför att de arbeten som finns där, de är ju eftertraktade. Så i en sån process som vi onekligen har nu, så är det här tillgångar. Det är mycket lättare planprocesser om du ska starta upp någonting i Hällefors eller Årjäng eller Filipstad än om du ska göra det i södra Sverige eller i storstadsområdena. Så det finns fördelar och vi måste använda dem. Det har varit för mycket av den här förstörelsen. Det behövs mycket mer av kreativitet.
Vad jag for efter lite grann med Stockholmsfrågan var just det här att det stagnerade på grund av liksom rätt hårda regleringar, att det inte gjordes några investeringar i bostadsbestånden och sådär. Det var lite grann inte bara ett konjunkturfenomen utan också ett regleringsfenomen, men att det släppte därefter.
Jag skulle säga att det var ju egentligen, du har rätt i det, men att det var ju regleringsfenomen till 90% det handlade om. Du fick en hyresregel 1942 som frös hyrorna på den nivån. Det innebär då till exempel att, för att ta Göteborg som exempel, när jag kom till Göteborg sent 70-tal, du fick en etta i ett centralt läge här för 90 spänn i månaden, 500 i vårt penningvärde. Ingen hade ju underhåll den lägenheten sedan 1945, så att det var ju fallfärdigt och toaletter i bottenvåning och så vidare. Så såg det ut, och det gjorde ju att innerstadsområdet i Stockholm då var svårartat förfallet. Man hade också ett zonsystem från 1962 som gjorde att man kunde inte konvertera, om man inte smygkonverterar förstås, bostäder till kontor. Så man frös det hela. Och ja, det innebar ju, jag tror Gunnar Myrdal som ska ha sagt någon gång, att det säkraste sätt att förstöra en stad är inte alls bombningar, utan det är en riktigt effektiv hyresreglering. Och det var ju det som Stockholm var exempel på det.
Jag tror det var Assar Lindbäck.
Jag tror faktiskt att Gunnar Myhl har sagt, ja, vi ska inte gräla om det.
Nej. Men vad hände sen efter?
Jo, det som hände, det är ju att regleringen lindras på 70-, 80-, 90-talet. Och det otroliga var ju att det var ju inte bara hyrorna som var reglerade, utan även överlåtelsepriserna på bostadsrätter var reglerade. Och för den delen var till och med villamarknaderna reglerade. Och villorna och bostadsrätterna släpptes 1970. Det gjorde dels till att man byggde en fantastisk massa villor ute på ängarna i Bålsta och sånt där, va? Men det gjorde också att man fick igång en början på en fungerande bostadsrättsmarknad. Och det innebar att föreningar tog över sina hus, och när man då gjorde det med fria bostadsrättspriser så lönade det sig att investera. Det där kommer igång långsamt under 70-80-talet, men sen så den stora skattereformen 90 och avsubventioneringen sen och övergången till ett låginflationssamhälle, det skapar sig ändå. Och samtidigt så har man kvar en hård hyresreglering med bruksvärdena. Det skapar en massiv övergång sen till bostadsrätter på 90-talet. Och det där sker ju också i hög grad genom att privata fastighetsägare säljer, eftersom lönsamheten är så dålig i hyresrätterna. Och det gör ju att du får en fantastisk marknad för bostadsrätter och ombildningar. Och när det sker så investeras det oerhört. Då stiger priserna. När priserna stiger, och då sker det här som kallas för gentrifiering, att yngre människor flyttar in, yngre människor med barn. I ett normalt område då, Östermalm eller Linné här i Göteborg, så ökar befolkningen utan att du bygger någonting nytt egentligen, med 20-30%, därför att det blir fler, ett par med två stycken yngre människor plus barn som bor i en lägenhet, istället för att det är en 80-årig kvinna som bor där ensam till låg hyra. Så befolkningen tätnar, den får högre inkomster, men där får du kaféer, alltihopa där som Richard Florida pratade om, kaféer och ett nytt handelsliv och allting sånt. Och det sker liksom i ett trollslag nästan över en 10, 15, 20 års period. Och när det är gjort så är det ingen som tänker på hur såg det ut här 1985. Och framförallt om någon kommer ihåg hur det såg ut 1985 när det var förfallet, för då var fortfarande förfallet omfattande, så blir det något romantiskt över förfallet också. Att då var det jättetrevligt, och då snubblar man över halvdöva människor. Nej, det blir en enorm förändring. Den sker då samtidigt som den moderna kapitalmarknaden bryter igenom, och så, som den moderna mediemarknaden bryter igenom. Det här som är Jan Stenbeck och Stenhammar och så vidare, det här nya som dyker upp i Stockholm parallellt med en helt ny bostadsmarknad. Och helt plötsligt är Stockholm det hippaste som går att hitta.
Ja, det såg vi inte komma.
Nej, det var ju inte det. Nej, men det var ju samma. Vi i Göteborg blir ju rätt mycket efter. Jag såg det här. Jag såg det på det sättet att alla ens kompisar försvann till Stockholm på 80-talet. Det var bara jag som blev kvar här. Jag satt och läste ekonomisk historia med historiematerialister och marxister. Alla andra flyttade till Stockholm, och en som flyttade upp till Stockholm, han blev en av de första optionsmäklarna, och en annan som flyttade upp till Stockholm, han blev halvmiljardär i IT-bubblan, och en tredje som flyttade upp till Stockholm, han blev en av de första pionjärerna på TV3. Det var som att där uppe hände allting, va? Och här nere satt vi och Vi såg ju åtminstone den här stadsomvandlingen alltså. Och den var ju samma sak. Det fanns ju ingen människa som, jag menar, när man köpte sina första lägenheter här i stan, de gav ju bort dem. Jag har en god vän som blev, han utvecklade en bra bit av Göteborgs innerstad, nere vid Vallgatan och Magasinsgatan, som är den coolaste delen av stan idag. Den sålde han till Wallenstam för en ofattbar massa pengar. Frågade honom en gång, Christer, varför köpte de där husen? Och sen, de var ju så fina, de kunde inte bara rasa ihop. Det var ju på den nivån. Det gick inte att föreställa sig då att han skulle tjäna 300 miljoner på dem. Det var en omvandling som vi som var med om den kan ju efteråt bara... Det var så 17.
Ja, du har även ett exempel på varvsområdet i Göteborg, att det är fler jobb där nu.
Ja, det är ju mycket fler arbeten, och dynamiken som finns där ute på Eriksberg, Lindholmen, det är ju där som Särnike bygger 240 meter höga kala tornet. Alltså, Ja, nej, men så är det ju. Det Götaverken, och jag fick ju förmånen. Ja, men jag hade ju tur gång efter annan. När sista delen av Götaverken skulle bort, den här 250 meter långa dockan. Jag hade ju en kompis som var den som höll den här auktionen, internetauktionen. Så ringde Ola och sa att nu ska de ta bort dockan. Så jag tog mig ut och fotograferade inifrån den här dockan. Och det var fråga på allt också den enda fina dagen våren 2016. Så det har varit ju kanonbilder alltså. Så jag fick den där historien om varverna. Och jag var uppe i en kran här i förra veckan och gjorde en film också om detta. Jag faktiskt hamnade i den sista kranen komplett med tidningar liggande för 20 år gamla. Nej men, ja, det försvinner. Men där har vi ju den här skapande delen också. När alltihopa står tomt på gamla Götaverken. Och brandkåren använder det som istället för att hålla på att öva på bränder. Det är då som Ericsson här i stan befinner sig i stark expansion. Första mobilrevolutionen 97-98. Och de tänker egentligen flytta ut till det här nya jättelika industriområdet nere i Åbro. Eller kommunikationsområdet i Åbro, ska man säga. Men då, de får då i ett Göran Johanssons stora insats för Göteborg, skulle jag säga, tillgång till Lindholmen. Och de bygger upp Ericsson och sen blir det här verkligen ett centrum för ny kunskapsindustri i Göteborg. Nu har vi sånt som Einride och de här elektrifierade lastbilarna och alltihop självkörande. Det är där ute som allting händer idag. Och mitt i alltihopa bygger en 250 meter hög skyskrapa. Det är ju ingen som har trott det, men det är ju ett jättebra exempel på det här skapande delen.
Ja, och i framgången slutar det ändå ofta med förstörelse, om inte förr så senare. Du skildrar fastighetskrascher och nöjesland. Ser vi en ny sorts förstörelse på senare år?
Alltså det ligger ju i kapitalismens natur. Det är ju det som har Schumpeters stora insikt. Kapitalismen drivs framåt genom förändring, genom nya produktionsfunktioner där du kan producera annorlunda, mer effektivt, billigare och så vidare. Och då innebär det att då försvinner ju någonting annat. Och jag minns ju fortfarande vilken revelation det var för mig när jag insåg Schumpeters storhet någon gång i slutet på 1980-talet, mitten av 80-talet, när jag höll på och skulle börja med min avhandling. Att ja, men så är det ju. Menar, du har jämvikt på marknader och allt möjligt sånt. Men vad kapitalismen drivs framåt av, det är ju icke-jämvikten. När någon producerar på ett annorlunda sätt. När du gör det. När Henry Ford börjar bygga bilar efter löpande band effektivt. Så att var och en kan köpa sig en bil. Menar, då kommer järnvägens konkurrenssituation att försämras rätt rejält naturligtvis. Och då kommer du få lägga ner järnvägar och järnvägsstationer och alltihop och sånt där. Det är och det kommer alltid att vara kapitalismens natur att det är så den fungerar.
Du skriver mot slutet av boken i en sammanfattning: den närsynta självbelåtenheten har sannolikt varit Sveriges allra största problem under hela det senaste halvseklet. Vad menar du med det?
Så är det väl egentligen för alla framgångsrika företag eller nationer och så vidare. Det finns en tendens att det smyr sig in i en väldigt självbelåtenhet. Det här har gått väldigt bra väldigt länge. Så kan vi fortsätta att göra för alltid. Och det finns det i Norge också. Det finns det i Tyskland som lägger ner alla sina kärnkraftverk utan att tänka framåt. Men det är lika bra att uppmärksamma den här delen. Alltså, det har blivit så många myter om hur fantastiska vi var fram till 1963 eller något liknande. Och det fanns problem redan då. Och genom att bara överbetona allting som var bra och hur alla var jättelyckliga när de gick till fabriken med sin unika box och vann sina silvermedaljer i fotbolls-VM och så vidare. Det blir en ganska löjlig historia. Det är lika bra att se, det enda sättet brukar jag tänka att lösa problem, det är ju att se, det är ju att försöka analytiskt och förstå den process som var där. Inte göra den illsvart eller rosenröd utan se nyanserna i det. Det har varit så otroligt mycket skönmålande utav olika delar utav det som hände på 50-60-talet. Det är också riktigt så att man som jag är född 59, stora delar där känner man inte riktigt igen, va? Så bra var det ju inte. Det var en jäkla bostadsbrist. Jag kan minnas hur man var en 3-4-5 år och hur de vuxna pratade om hur de skulle ställa barnen i bostadskön så de fick någonstans att bo och så vidare. Alltså efteråt blir allting så mycket bättre. Kvinnorna man träffar på 80-talet snyggare, bilarna gick snabbare. Nej, men det ja, ungefär så.
Man själv var yngre.
Ja, fy. Dessutom. Oh, herregud.
Finns det sammanfattningsvis några andra viktiga lärdomar att ta med sig från dessa decennier av svensk industrihistoria?
Det finns alltid någonting att lära sig. Jag tycker det är det som är så roligt med livet och det yrke man har fått. Att man kan alltid lära sig någonting nytt. Man kan alltid försöka förstå någonting på en annan nivå eller en annan dimension. Jag tycker det är det som gör mitt jobb. Som jag försöker analysera omvandlingsprocessen brukar jag tänka. Det är det som gör det så spännande. Det finns ingenting som är självklart. Du kan alltid hitta någon annan nyans eller en annan ingångsvinkel. Och man ska aldrig vara nöjd. Man ska leta efter den. Igen, jag får referera tillbaka till när jag kom upp till Bergslagen här i maj, juni. Jag hade en ganska självklar bild av vad jag skulle göra. Jag insåg direkt att nej, men jag hade fel. Det här, jag har hittat fel ingångsvinkel. Det tänkte jag om. Och det där har faktiskt, jag vet, jag fick kritik för det vid något tillfälle när någon skulle bedöma för en tjänst som jag sökte på den tiden, som jag, att den här personen som skrev att hon kunde inte förstå att jag skiftade ingångsvärde. Men för mig har det alltid varit att när du inser att jag hade fel, det är då som du verkligen kan börja sätta dig in i något på allvar.
Vilka fina slutord. Tack Jan Björnmark, författare, aktuell med boken Övergivna platser, finalen, för din medverkan.
Tackar för det.
Tack också till alla er som har lyssnat på Ledarredaktionen. Blir ni vreda och önskar lägga detta medium i ruiner eller vill ni bidra på andra sätt till att göra oss mer kreativa? Maila till ledarsidan@svd.se. ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.